Det är fredag, 8 mars, internationella kvinnodagen.
Yep.
Solen skiner och mitt namn är Daniel McQueen och idag är redaktionspodden.
Det är det.
Och, är det?
Mm.
Ja, det är det. Mitt emot mig sitter
Martin Blomgren, Ludvig Lönngård,
Elinor Bäckert.
Alla tre sitter mitt emot mig.
Inte riktigt.
Eller bredvid.
Nästan.
Men vi ska prata lite fett och inte Novo Nordisk då, som är på all time high som allt annat. Och vi ska prata lite Traton.
Ja, lastbilar.
Kanske
kan man ATH. Definitivt på all time high.
Mm.
Men det finns mer.
Det finns mer.
En liten teaser.
Och vi ska prata lite Sydkoreas Amazon.
Yes, exakt.
Coupang.
Och mycket mer.
Ja.
Ja.
Men allting är på all time high. Hur är känslan i studion idag?
Känslan är väl att det pinnar på ganska bra och i inte så här explosiv takt. Jag fick upp, tittade på sista dagarna på OMX S30 som är på all time high. Alltså 17 av de senaste 18 dagarna är upp. Men det har inte varit sådana jätteuppgångar varje dag, så att det har liksom smugit lite under radarn upp. Tycker jag. Annars brukar man sånt här liksom bli en jättegrej att nu är det upp så många dagar i rad. Men
vi fick ju lite mjukare från ECB här.
Ja.
Och det ser väl inte ut att bli någon sänkning i april. Men vi öppnar väl upp mer för juni. Intressant att se hur Riksbanken gör i och med det. För det betyder att de kommer liksom ligga före ifall de skulle välja att höja sen i maj. Så ja, men det var väl, vi har ju lite lägre räntor. Och det gillar ju börsen.
Ja. Det är väl det möjligtvis man är orolig för att allt går så bra.
Arbetsmarknadssiffra idag kan ju bli lite spännande i eftermiddag. Mm.
Det var som vi pratade om drömscenariot lite här på redaktionen. Att det kanske blir drömscenariot i den riktiga ekonomin som börsen nu har prisat in. Och då blir det mardrömsscenariot. I alla fall om man vill att det ska gå upp.
Mm. På börsen. Ja, men, det är lite läskigt när man inte ser vad som skulle kunna få det att vända, för att just nu så känns det mesta som att det går åt rätt håll. Ju.
Sen är väl småbolagen som kanske halkar lite då efter. Men annars är det ju extremt starkt som ni säger. Mm.
Men det har redan nu ju ändå tagit lite fart med småbolag. Så.
Men vill jag rätt småbolag bara.
All time high och på många håll, och då kanske det är bra att ha lite koll på vilka huvudägare som äntligen kan sälja aktier.
Det är det.
Jag var själv med om en sån händelsen när jag precis skulle fira ett kursrekord, så fick jag en notis om att en av de största ägarna i CTT skulle sälja. Så att jag blev ägt ganska snabbt där.
Men flygplansluftföretaget.
Exakt. Fukt på 10 000 människor. Nej, men, så att, men Martin, du har ju kollat på när de här lock-upperna går ut, som är då väldigt viktigt tydligen.
Precis. Du blir en ABB i CTT, kan man säga. För de här placings kallas ju för accelererade bookbuilding, när en storägare säljer en stor post, ofta efter börsens stängning, och helst ska den då vara som mäklare klar till nästa morgon. Och det kan de ju göra när som helst om de inte är låsta av ett så här lock-up-avtal, som ju ofta kan vara efter börsnotering eller om man har gjort en emission eller sålt en stor post tidigare, så brukar man då låsa in sig för en viss period att man inte ska sälja fler aktier. Sen har ju vissa brutit till det ändå. Men det är en annan historia.
Det är ju riskkapitalister.
Exakt.
Men hur långa är de här?
Det är lite olika. Men ibland är det på ett halvår, ibland på ett år, ibland på längre. Men det är lite intressant att hålla koll på. Och det gör ju holdings åt oss andra då. Så där kan man se när vilka bolag som har frivilligt då gjort sådana här lock-ups och när de löper ut. Så jag tog en liten titt på listan där.
Nu avbryter det igen här. Men du var väl själv också med i RVRC, där Altor sålde en stor del av sitt.
Precis, det var ju i en eller två månader sedan kanske. Ja. Men de som är på gång här fram till halvårsskiftet, som är av lite storlek, så är det ju Yubico, som ju är den här ACQ-burespacken, va?
Datasäkerhet.
Ja, precis. Som gick från att vara en spack till att bli ett riktigt bolag då i höstas. Det här är en inlåsning som löper ut i, vad blir det, men inte nästa vecka, veckan efter, 18 mars. Där bland annat AMF och ett stort gäng i styrelsen och ledningen har varit låsta fram till dess. Och den aktien har ju mer dubblats sedan de gick då från SPAC till riktigt bolag. Så där är det risk att någon vill sälja. Det betyder inte att någon kommer att göra det, men det kan man bara hålla koll på de här datumen, för att om det kommer stora placing så brukar det trycka ner kursen med 5-10% kanske.
Jag tänker alltså, som om man själv äger en aktie eller funderar på att köpa en aktie, så kan man ju dels se det som att man ska vänta ut de här lock-up-perioderna, men man kan ju också se det som att det också lägger ett lock på kursen.
Precis.
Så det finns ju liksom olika sätt att...
parametrar. Det är surt om man köper dagen innan och sen trycker du ner det. Å andra sidan så kan det ju vara om det är en ägare som man vet ska ut, som gör sin sista försäljning, så kan det inte helt sällan bli en positiv reaktion, för då vet man att okej, nu är den här filten borta, nu åker vi. Så att man får hålla lite koll på hur mycket är det kvar efter att de har sålt och sådär. Men Yubico, som du är inne på, RVRC, fick då en ny lockup efter att de gjorde sin placing. Och där är både Altor och Nyrenstein Global grundarna. Med två olika datum faktiskt. Altor är den 7 maj, som jag tror är samma dag som rapporten, och Nyrenstein den sista maj.
Och hur tänker du kring det? För du äger fortfarande aktien.
Ja men den åkte ju på en liten smäll då när de gjorde förra placingen, men sen har den hämtat sig ganska bra. Så att,
och vdn köpte aktier.
Och vdn köpte aktier, ja. Så man får väl tänka att liksom den underliggande vinstutvecklingen trumfar ju de här med flödes...
Det kortsiktiga,
precis. Men det är klart, timingmässigt, så som sagt, det är surt om man köper precis innan. Man vet att man kunde köpa 10% billigare än efter. Så att...
Och om du skulle vilja öka, vi bara säga att jag skulle veta det. Skulle du vänta då nu? Eller skulle du vänta tills placingen är klar? Eller skulle du, eventuella ska man ju säga. Mm. Eller skulle du köpa nu för att det är någonting som ändå är svårt och flödesdrivet?
Ja, men det beror ju på vilken tidshorisont man har. Om man handlar lite kortsiktigt, då kan det ju vara lite slukt och vänta på det där och sen vara beredd att köpa direkt. För att, precis som jag i RVRCs fall, inte sällan så går det ju upp, hämtar det igen det här gapet ganska bra. Och försäljningarna kommer ju ofta efter en bra börsperiod också, för att ägarna vill sälja dem. Man vill inte sälja när det är jättelågt. Sats hade vi också en i norskt bolag där visserligen. Och de har en ny lockup som går ut den sista april. Så där kan det också komma en ny placing.
Jag ser att de Momentumgrupp där också som jag äger. Det är väl Nordstjärna där som äger 45% typ eller sånt där.
Ja, precis. De är också med på listan. 12 maj har vi den. Vill man ha alla datumen så kan man gå in på placera.se och se den. Men vilka mer intressanta. Kreasback fastnar också för att de finns med där. Men där är det ju lite annat spel också. De gick ju till börsen i juni för 3 år sedan som... Det är den sista spacken som är kvar nu. Så att om inte de har gjort någonting innan juni så ska de ju likvidera sig själva och dela ut pengarna. Och nu har de ju lite mer pengar faktiskt än vad aktien är värd, eftersom den här stora kassan de har som de var tänkt att köpa upp ett bolag och ta en genväg in på börsen. För de är lite ränta på nu, så att där kommer det bli ett par kronor över kurs förmodligen om de inte gör en affär. Så det är egentligen kanske inte lock-upen det viktiga, utan det är mer, de kommer förmodligen att presentera någonting innan deras, antingen en affär eller säga att nu packar vi ihop och tacka för det här eventyret.
Spännande. Och jag vill skicka med en liten tanke där angående just lockups och försäljningar. Jag var ju själv med om det då. När det var kursrekord och samma dag så avsåg säljarna att, eller tredje största ägaren Collins då, att sälja i CTT. Och då dagen efter så får man ju en presentation av vilken rabatt det var till kursen. Och det presenteras ofta då, eller i alla fall det som skrivs, mot stängningskurs. Mm. Men om vi tar CTT då, som har gått väldigt starkt inför den här blocket som gick, så kan det se ut som att det var ganska stor rabatt. Och i det här fallet var det 12% mot stängningskursen. Då kan det vara en idé att gå in och kolla lite grann hur volymvägda priset ser ut. Tittar man i CTT, jag tror att jag tittar snabbt mot 1 februari och i år alltså. Och då är snittkursen snarare runt 250 om jag minns rätt, och det här var då en rabatt mot 301 kronor. Så det kan vara ganska lite volym. I CTT hade aktien gått upp samma dag 5%. Mm. Så att rabatten kan se väldigt stor ut mot stängningskursen, men är ganska logiskt om man tittar lite längre tillbaks. Så att man ska inte bli allt för skrämd av den här enorma rabatten.
Bra. Ja, det är bra att tänka på.
Men det kan också gälla en själv. Om aktien går ner då 10% så kanske det inte är så stor rabatt i aktien om man ser till snittet senaste året. Så att det gäller ju både om man ser rubriker och vilka rabatter det är, men det gäller ju såklart också för en själv. Mm.
Och det är inte så att det måste bli så att någon säljer. Den här lockupen kan ju vara för att någon har stor affär har hänt. Och det är kanske ganska osannolikt att ägaren vill ut bara för att lockupen har gått ut. Men då är det åtminstone fritt fram, så det är, därför är det bara att veta när det händer.
Och vice versa, om det inte är en lockup-period, men man vet att vissa riskkapitalbolag har ju en viss liksom, period som de ska göra exit på. Så kan det ju vara bra att ha lite koll på det, för då kan det ju hända att det blir ett säljtryck.
Och då kan det kanske snarare vara att en väldigt bra kursutveckling i kombination med att man nyligen har släppt rapport till exempel, att men nu sitter de förmodligen inte på någon ny insiderinformation, så då kan de sälja. Så att det är inte bara lockup-datum man ska hålla koll på, utan det kan hända annars också. Som i CTT, för den ägaren har väl varit där väldigt länge och hade väl ingen lockup.
Sen 2014, ja. Och de hade gjort 10 gånger pengarna där. Så det som är mer oroande där kanske som man kan fundera på, det är ju att de säljer ju CTTs produkter. Det är ju en enorm spelare inom flygindustrin som är global, och de säljer ju mycket av CTTs produkter, vilket man funderar på, kommer de utveckla en egen som de kan sälja själva? Nu tror jag inte i det här fallet, och det som har kommunicerat nu är att det inte kommer påverka samarbetet. Och annars kan man fundera på att det vore väldigt märkligt om de sa att det här kommer påverka samarbetet djupt. Sen kan de inte ljuga självklart. Men jag tror inte att det är någon större fara än så länge. Men det är ju en sån grej man kan tänka på när det försvinner en partner ur ägarböckerna.
Men apropå CTT, det är en aktie som återfinns bland de aktier som har gått absolut bäst i år. Och det har du skrivit om, Ludde.
Jag har tagit upp en lista då på Stockholmsbörsens bästa aktier. Och då utgår jag från listan då large cap och mid cap. Och det är faktiskt på bara de här, vad är det nu då, 2 månader. Lite mer än 2 månader, så har det gått väldigt starkt här på vissa bolag. Och den bästa är ju Itab då, med de här kassadiskarna. Som var tidigare lågt värderat. Jag vet inte om någon har skrivit om de här, jag tror inte. Det
här var länge sedan, alltså man minns när de havade med de här
tror Börsveckan har skrivit om dem, va?
Inte för så länge sedan, tror jag.
Och den är upp 65% i år, vilket är brutalt alltså. Den var väldigt låg för det innan, fattade jag det som. Och de har gjort lite aktieåterköp, och så är det lite köprekommendationer och sånt där som har fått fart på aktien. Och sen är Hemnet då två där, som jag vet att vissa har blankat här inne.
Ja, vissa har blankat.
Nej, men den har också gått väldigt starkt. Men det är också de här återköper de fortsätter med. Fast ledningen säljer aktier, vilket man kan ifrågasätta lite kanske.
Och kom en bra rapport väl?
Ja, väldigt bra rapport också.
Tog höjde priserna.
Yes, så de hade en bra tillväxt och bra marginaler som vanligt. Och sen Saab då är trean då, krigsbolaget. Biogaia finns också med. Biotage. Fortnox som också är ett extremt dyrt bolag. Byggfakta. CCT är med, 26% upp.
Det är väldigt brett där. Det är allt från lägenhetsflippare till vapentillverkare och läkemedel.
Bioteknik kan vara väldigt nedtryckt. Precis. Det var absolut på botten.
Och serieförvärvare, Adnode ser jag.
Ja, Adnode och även Vestum där. Och Aligo är också med. Sen har vi ju Traton också som har gått väldigt bra. Den ligger ju trea på listan. Ja. Men jag har inte kollat jättemycket på det, varför den har gått upp så mycket. Men det har väl du gjort, Martin?
Ja, det har jag. De kommer rapport i veckan. Väldigt sent ju jämfört med andra dagar. Men de har släppt lite ordersiffror sådär tidigare. Och det är ju om man är ny i lastbilsbranschen då. Scania, MAN och amerikanska Navistar. Och Volkswagens lastbilar som är ihopsatta då. Volkswagen står starkare med 90%. Har ju haft problem att få ihop samarbetet med de här bolagen som tidigare konkurrerat. Sattes på börsen för snart 5 år sedan. Har ju gått rätt så trögt mestadels. Trögt få ihop samarbetet och medan Volvo har glänst då. Men nu sista året sådär, så har det verkligen börjat lossna med alla de gemensamma projekt de har jobbat sig igenom. Så att i rapporten som kom nu så var som vanligt Scania stjärnan marginalmässigt, men MAN som har varit stora problembarnet lyfte rörelsemarginalen från 1% till 7% under 2023. Och även Navistar går hyfsat bra. Så att nu börjar liksom alla delarna bidra på ett helt annat sätt. Och skulden är hög, har varit lite i orosmoment, men de har bra kassaflöde. De är ju cykliska. Alla har väntat på att det här året ska bli ett liksom halvdåligt mellanår i lastbilsbranschen. Men då kom de med en prognos om att försäljningen kommer att gå mellan -5% till +10% under 2024.
Och jag som kollar på VBG hörde ju liksom i runda slängar att det var minus 20% om man ser till totalen. Så att bara prata om plus låter ju...
Exakt, och snittförväntningarna låg på försäljningen att de skulle backa med 6%. Så att även liksom det sämsta utfallet i den egna prognosen är bättre än vad snittet var. Och det handlar ju då om att den här nedgången kanske blir mildare än vad alla har trott, men också att de räknar med att kunna ta marknadsandelar i år. Och eftersom man har en orderbok som redan är inne i andra halvåret så är det ju, får man anta att de har ganska hyfsad koll på hur det kommer att se ut. Så att det var mycket, många små positiva moment i rapporten och det fick aktien att passera då den här noteringskursen för snart 5 år sedan som sagt. För första gången, eller det var redan egentligen, de gick igenom förra veckan men nu bara skenade den iväg igenom. Så att den är också på all time high. Eller
Volkswagen är väldigt dominerande ägare.
Precis, de har 90% och det är ju lite av tändande då för stora förvaltare som skulle vi kanske ta en lite större post i den. För det blir väldigt liten free float som det heter. Så där är väl frågan om att Volkswagen borde passa på att kanske sälja en liten större post eller vem vet, göra en emission så att det blir lite mer free float i aktien. Det skulle inte vara fel.
Men Volvo, det finns många som gillar Volvo just nu. Ja. Vad är det liksom som talar för att man skulle hellre vilja ha Traton?
Man skulle inte precis ha båda. Ja. Men om man skulle det. Alltså talar för Traton är att värderingen fortfarande trots den här uppgången är väldigt, väldigt låg. P-tal på 6 om man tittar på prognoserna innan rapporten. Nu kommer de skrivas upp. Så att man ligger nog mellan 5 och 6 snarare. Volvo ligger kanske på 12. 13 har ju pinnat iväg lite. Så att den rabatten är fortfarande väldigt, väldigt stor mellan dem. Och ännu större om man tittar upp på andra industribolag. Och det har väl att göra med att det är en cyklisk bransch. Man vet att man åker på lite smällar då och då. Men om man nu kan skriva av lite grann att 2024 blir kass. Och sen kanske det blir ett bättre år nästa år. Då tror jag den här cykliska oron kan lätta lite. Och man har då som sagt lyckats internt väldigt bra. Det är ju nästan bara Scania-människor nu som rattar det här bolaget. VD för både Scania och Traton och massa utvecklingsmänniskor och andra som är skolade i Scania som har varit stjärnan i branschen nästan alltid. Det är samma på Volvo egentligen. Martin Lundstedt är ju gammal Scania-man så att de har spridit ut sig och fått hela branschen att bli bättre egentligen.
Och man brukar ju ändå prata om analys och utfall och att man kan ha rätt i analysen och man kan ha rätt i utfall och man kan ha fel i analysen med rätt i utfall. Jag var ju med när vi pratade om det här i den podden. Nu vet jag inte när det var, men det var säkert ett år sedan. Och här är, det var ju egentligen exakt de här sakerna du pratade om i din analys. Ja. Och du var säkert inte ensam om den på något sätt. Och du är ju lastbilsproffset. Men jag vill ändå...
Det säger vi till alla.
Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig sagt det till någon annan här, tror jag. Men jag vill ändå skicka med. Jag tycker det, allt det du sa innan har ju också hänt. Nu har det gått kanske lite snabbare, känns det som, än både... du och marknaden tänkte, men det är ju verkligen riktigt bra. Jag var själv köpsugen, det är ju såklart inte köpt när vi pratade om det. Men just det här när marknaden kanske ser en sak och sen orkar man blicka, ibland räcker det orka blicka 6 månader och lite marginaljusteringar och lite bra volym och lite momentum, bra kassaflöde, minska skulden och det är exakt det som hänt. Och vad är aktien upp nu då sen?
Jag var väl upp i år.
Ja, en av de bättre i år.
I år är den upp 33%.
Ja, det är okej. Det kommer från en rätt bra nivå. Mm. Så att den, från botten är den ju snart dubbla, tror jag. Men det har ju varit lite bakslag längs vägen, så jag tror det är det som har hållit ner värderingen också. Att man har, alla har ju sett vad det skulle kunna bli, men sen har det inte riktigt hänt. Och då har man kanske tröttnat och den här Volkswagen-ägandet är en faktor då. Men nu händer mycket bra samtidigt.
Bra saker tar ju tid.
Ja, och det som är ju kanske... drömscenariot om man köper en aktie att både vinsten överraskar positivt och multiplarna går upp, då blir det väldigt bra fräs på aktien.
Härligt.
Så att, ja, men jag skrev en kommentar på rapporten och landade i att det ändå fortsatt är köpläge trots den här starka uppgången.
Så jag får en andra chans?
Ja, det får du.
Härligt.
Det får man nästan alltid.
Men ett bolag jag absolut inte har koll på, det är ju Coupang. Och det är kanske ganska rimligt eftersom att det är...
Jag tror inte någon här har koll på det.
Jag har knappt koll på Amazon.
Absolut
på
inte.
Och inte. Nej, men... Sydkorea.
Mm. Det är ett syd. Har någon varit i Sydkorea? Jag tror.
Nej, min mamma har varit där.
Ja, okej.
Okay. Räknas
det. Okej, okay, så hon vet mer om Coupang då.
Ring upp henne nu.
Ja. Nej, men Coupang är ju som om man ska förklara det lätt så är det som sydkoreanska Amazon då. Det har funnits sedan 2010 och grundades då av han som är vd nu, Bom Kim tror han heter det, sånt där.
Bom Kim, ska man gissa så,
vi kan inte rätta på uttalet alltså. Idag.
Nej, det kan inte göra. Det är lite svårare att uttala det rätt. Nej, men så det är som är Amazon och det är e-handel i Sydkorea. Och intressant här då är att 70% av Sydkoreas befolkning bor 11 kilometer ifrån någon av Coupangs utlämning, alltså logistikcenter. Så det är väldigt stor täckning liksom. Coupang är, alltså deras mål är liksom, hur ska du kunna leva utan Coupang? Det är deras så här logga typ liksom. Det ska inte kunna,
inte ska kunna göra.
Det går inte liksom.
Som Essity.
Ja, exakt, det är som Essity. Men så det är inte bara e-handel utan det är även Rocket Fresh har en produkt som heter, och det är ju mat hemma, in mat till, ut till hushållen. Lite Uber-liknande har man också. Man har ju som man kan lämna från restaurangranger och sånt där på, så blir som Uber då. Och en tv-tjänst, man har fintech och allt möjligt. Men det är framförallt den här e-handeltjänsten då man tjänar pengar på som är störst. Och det har man reklamintäkter också. Och sen nu då, under den senaste perioden har man börjat satsa också på att gå in i Taiwan. Där man bränner mycket pengar för att bygga logistikcenter och bygga upp marknadsandelar där då. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det kan ju bli bra där också, även fast det finns en politisk risk där med Kina. Det har man ju ingen aning om hur det utvecklar sig. Men där finns det ju väldigt mycket marknadsandelar kvar att ta. Och det finns det även i Sydkorea. Det är också en väldigt stor marknad att ta. Och
men är de aktiva i andra länder också i regionen? Nej, eller det är mest
det är bara, Sydkorea? Det är bara, alltså, idag kommer jag nästan all försäljning, det är 99% från Sydkorea. Så det är lite då från det här Taiwan då. Och de här börsnoterades 2021 då och är ner 60% och det har inte gått upp så mycket faktiskt. Jag har skrivit något innan. Sen jag skrev köpa den förra gången då är kanske upp 30%, men det är inte så bra jämfört med andra så här techbolag som har gått väldigt starkt nu. Och när den noterades då var det väldigt hög värdering och väldigt håsat. Jag vet att Stanley Druckenmiller är ju fortfarande aktieägare, men han ligger ju nog back. Han var ju med ganska tidigt där. Och även Bill Gates har också aktier i Coupang då. Så det finns ändå ganska kända investerare som är med här fortfarande tror på detta då.
Hur kommer man åt aktien om man är intresserad?
Precis vad jag tänkte.
Menar du handla?
Handla?
Ja, det finns noterat på Nyse.
Okay,
så det är inte någon konstig lista nere i Asien eller sånt där. Utan det här är ju ett ganska stort bolag. Om man tjänar pengar, det är ju liksom 1,8 miljarder dollar i fritt kassaflöde under 2023. Så det är inget så här techbolag med massor med utspädning som inte tjänar pengar. Utan det här är, de här tjänar pengar, affärsmodellen fungerar och nu plöjer man ner pengar för att växa då och bygga mer konkurrensfördelar. Alltså logistikcenter, man har det här WOW-medlemskapet som är som Amazon Prime, jag vet inte om ni har koll på det. Men man får lite fördelar om man har kunder då. Och marginalerna är än så länge inte så höga. Den ligger låga insiffriga tal. Men i och med att det skalar upp och man får lite fintech och lite olika delar av mer produktmix i bolaget, så tror jag att, och de säger själva att marginalerna kommer sticka. Och man växer liksom 20% nu. Man accelererar ju tillväxten här i det här året jämfört med förra. Så jag tycker det ser väldigt spännande ut.
Vad pratar vi om för värderingar ungefär nu?
På innevarande år är ju P60 då. Och EV/EBIT 34. Men det faller väldigt fort här nu när marginalerna kommer upp och det borde de göra. För då kan det bli en riktigt fin resa i aktien. Men om det börjar knackla lite än och Taiwan kanske börjar plöja ner ännu mer pengar där och det inte går så bra, är att man inte lyckas få bra avkastning på sina investeringar här, då kan det ju bli lite kämpigt. Och sen ska man tillägga, jag vet inte om ni har koll på Farfetch. Det var ju ett bolag som var väldigt håsat på, jag tror Carl har snackat om det på den.
Lite lyx på e-handelslyx eller?
Exakt, det var ju konkursfärd nästan. Så de köpte faktiskt detta bolaget nu här i januari. Så det ska bli spännande att se vad de ska göra här då. Om vi implementerar det i sin strategi då. Kanske lite mer lyxhandel då. I Sydkorea eller Taiwan eller vad det blir. Så jag kom faktiskt fram till att det är nog köpa detta bolaget fortfarande. Men då vill det till att det verkligen de här marginalerna kommer upp och att man fortsätter växa. Så det finns ju alltid risker, men det finns ju med alla bolag. Men jag tycker ändå att risk-rewarden är nog ganska fin här fortfarande.
Du har också hittat ett köp-case i veckan, Daniel.
Ja, får man nog ändå säga. Ett långsiktigt köpcase som allt annat.
Allt annat.
Precis, kolla på AK, Aarhus Karlshamn. Det är väl ett ganska tråkigt case vill jag ändå påstå. Men hela affären bygger egentligen på att de har enorma volymer olja som de förädlar. Det vill säga palmolja som är lite ESG-frågetecken kring, som man får reda ut själv kanske. Eller bestämmer sig att man inte vill ens titta på det. Och nej, men de Förra året så hade de 2,3 miljoner ton gick igenom deras förädlingsprocess. De har ju ungefär 20 produktionsanläggningar i världen.
Mycket fett det.
Ja, enormt mycket fett. Men det är mycket vegetabiliskt fett som används i alla möjliga livsmedel framförallt.
Typ chips och sånt också?
Nej, inte mycket chips, men det är mer choklad och liknande. Mm. Och det är ju egentligen bara för att höja konsistensen eller förbättra hållbarheten också. Det vill säga längden det håller och faktiskt även konsistensen. Smaken.
Okay.
Mm. Mm. Och det är ju ganska bra. Man vill ju ofta ha bra konsistens och smak och hållbarhet. Men hela caset bygger på att de långsiktigt skruvar lite på marginalen per kilo för varje år. Och det har de gjort väldigt konsekvent. Mm. De har dubblat det på 10 år. Och då vet ni också snittet i procent per år.
Nej.
7%. Det är ju som portföljen, väl?
Jaha, okej, nu är jag vad du menar. Tror du menar snittmarginalen?
Kan man fortsätta med det?
Ja, det är det som är frågan. Desto större de blir, desto snabbare går den här processen. Och det som är att de här små marginalförbättringarna ger ganska bra genomslag i vinsten. Så att i år växte de faktiskt, eller förra året då, 2023, växte de nästan 40% resultatet. Och frågan är egentligen då, som du själv sa, framtiden. Kan de fortsätta med det? Tittar man historiskt, i snitt 7% per år. Allt annat lika bör de ju kunna göra lite bättre med tanke på att när volymerna ökar och de blir större så kan de här optimeringsprocesserna ge ännu bättre genomslag. Och desto större volymerna blir, desto bättre blir de här småskruvarna. Det man ska säga är att volymerna gick faktiskt ner i förädlingsprocessen förra året. Men ändå lyckas de med lite optimeringar, lite prisgenomslag inom livsmedel.
Mm.
Men eftersom att det är så enorma volymer så får det extremt mycket effekt på vinsten. Å andra sidan ska man säga att det går åt andra hållet också. Så att lyckas de inte med den här marginalförbättringen varje år, kanske till och med blir sämre, då får du också genomslag vinsten. Det man ska säga är här är att det värderas faktiskt högt men relativt lågt om man tittar tillbaka i tiden.
Mm.
Det här är ju ett bolag som varit, eftersom att det är icke-cykliskt och mycket livsmedel och konsekvent, så har alltid varit värderat högt. Även framåtblickande om man tittar tillbaka hur man har estimerat vinsterna framåt och värderingen där, så har det legat runt 25.
I PE?
Ja, precis, i PE-tal. Och nu ligger runt 19 på framåtblickande. Mm. Och det här är då på framtida estimat. Och då tar man också med de här galna åren.
Mm.
Det vill säga när vi hade minusräntor. Så att det här är ju ett sånt bolag man kanske ska köpa när värderingen är genomsnittslågt, så att säga. För att du kommer inte få någon enorm vinsttillväxt härifrån, utan det kommer nog tuffa på. Men du måste ju också då äga det väldigt lång tid för att du ska få genomslag på riktigt.
Och jag vet att det här är en fondälskling. Det finns många fonder, men hur ser ägarbilden ut i övrigt?
Melker Schörling Invest, eller investmentbolaget Melker Schörling, äger 30%. De har ju varit med väldigt tidigt. De ägde egentligen Karlshamn från början, som de köpte av KF. Och sen 5 år senare så slog man ihop ett danskt bolag som heter
Aarhus.
Aarhus Oljefabrik.
Okej.
Ja, du var ju där förra veckan.
Inte just på den fabriken, men...
Nej.
Och så slog land. Jag var i landet.
Det var i landet. Och de slog ihop det och så behöll Melker sin del så att de har 30% av bolaget fortfarande. Mm. Sen vet man ju inte, det kan ju såklart förändras nu med tanke på omständigheter. Men det här är ju väldigt så att säga defensivt och tryggt. Sen kan man ju vissa hävda att amen, det är högt värderat och allt handlar om volymerna och marginalerna som det ofta gör. Men i det här fallet, så som jag sa, om marginalerna försämras lite, det vill säga per kilo, då kan ni få genomslag åt andra hållet på vinsten och att man har svårt att bedöma det. Men det bygger på att man tror att den konsekventa historiken fortsätter. Och det är en aktie som alltid ser dyr ut. Jag skrev om det här för ett halvår sedan ungefär, tror jag, eller ett år. Då var liksom lite samma resonemang. Men aktien är ändå upp 30%. Men det är inte en sån här case som om man tar Traton där någonting kommer väsentligt förändras. Utan det är att det tuggar på som det har gjort innan. Och då kan man passa på att köpa när...
Ja.
Lite lägre värderat än så att säga snittet på framåt.
Ligga småputtra i portföljen.
Det man kan säga också, det är ju att de har hade ett enormt kassaflöde förra året. Så att de, för 2 år sedan hade de en nettoskuld på över 6 miljarder som nu har gått ner till 2. Och liksom kassaflödet bara från löpande verksamhet var 5 miljarder förra året på hela året, så att, och skulden på 2,5 ungefär. De är inte skuldfria, men jämfört med resultatet så är det väldigt låga nivåer, så att de skulle ju kunna kanske förvärva eller investera ännu mer i optimeringsarbeten och digitalisera, behöver man inte ens säga AI, utan på olika sätt skruva på saker så att de har väldigt bra förutsättningar att fortsätta. Sen kan det vara andra saker som stör. Men det är ju en bra, tråkig aktie. Mm. Så att det blev ett mjukt fortsatt ägande.
Mjukt köp.
Typ så. Mjuka köp. Så har du gjort några mjuka köp? Egna affärer har du? Eller mjuka sälj kanske?
Ja, jag kan börja. Jag har verkligen gjort mjuka, hårda köp eller sälj. Ingenting från min sida.
En egen lock-up? Eller
nej,
egen lock?
Jag har ingen lock-up, men jag är lite tuffa på.
Jag utan har en lock-up, kan jag säga.
Du har en lock-up?
Ja. Ingen hiccup. Ja, men det är just det här när man ska betala skatt på någonting som inte redan har skett. Som det är en lägenhetsförsäljning.
Okay.
Är det ju. Så,
Du måste hålla en krigskassa. Eller?
Ja, precis. Eller, ja. Annars blir det dyr ränta.
Mm. Och det betyder att du har sålt aktier eller att du är lockad?
Att jag,
så du inte kan köpa?
Så jag kan inte köpa. Jag inväntar min egen lock-up.
Men du är lockad att köpa?
Privatekonomiska lock-up.
Jag är lockad att köpa?
Jag är lockad att köpa, ja.
Spännande. Ludde?
Nej, stendött.
Då är det upp till dig nu, McPhee. Jag presenterar en lista här.
Rätta nu.
Jag kan inte vara stendöd, det vill man inte vara. Men jag har handlat lite. Återigen då, det var ju det som hände i CTT. När jag var som gladast så kom någonting som gjorde mig stressad. Men då får man tillbaka till ritbordet och då tittade jag igenom lite portföljen vad det fanns att jobba med. Eftersom att jobba utan kassa och ibland med belåning så måste man ju ofta sälja något då för att köpa något annat. Men då kollade jag igenom portföljen där så såg jag att Investor var på någon form av all time high och den köpte jag dessutom. Den aktien. Investor köpte jag. Hösten 2022, kommer ni ihåg då hur negativa alla var? Och då ville jag väl bara ha en börsexponering, tror jag att jag kände. Och det är en väldigt bra börsexponering. Den har utvecklats väldigt väl. Kände jag att jag säljer den. Så den sålde jag och sen har jag också varit med på det här lilla bankrallyt. Så jag sålde lite Handelsbanken. Eller ganska mycket av mitt innehav, men lite till börsvärdet. Och så köpte jag CTT.
Ökade.
Mm. Ökade CTT, precis. Så får vi se. Nu
var du köpte på den här nedgången då i när placingen hade skett? Eller?
Ja, precis. Och då återigen då, så det var ingen rabatt mot senaste veckorna. Utan det var nog mer en premie jag köpte på. Mm. Men jag såg ganska snabbt där, om man åter tillbaka till frågan om när en huvudägare som också är samarbetskollega och försäljningsansvarig för produkten så får man kolla på lite andra saker. Men ordförande i CTT hade redan sagt då vid när det annonserades att de skulle Collins då, som det skulle sälja, att han ville köpa mer aktier. Och då kände jag att han har nog bättre koll på det där avtalet och samarbetet, det vill säga i mjuka världen, än vad jag har. Så att försöka lista ut det, hur det kommer påverkas, det är bara onödig tid. Och så köpte han aktier för ungefär 12 miljoner. Men ägde sen innan för en halv miljard. Så att Thomas Tholö heter han. Men så att ja, jag ökade på det sen innan. Och jag ökade ju också på där sen efter deras rapport. Och så kollade man lite liksom kurser och sådär. Och väldigt högt värderat bolag. Men det får väl ligga där för evigt då, antar jag.
Det är fler storägare som sålt i veckan. Torsten Jansson sålde ju lite in i Waves, är det?
Ja. Just det.
För 120 miljoner tror jag.
Han skulle bygga något.
Han ska bygga en idrottshall i Kosta. Mm. Till ungdomarna. Och det var också lite intressant kursreaktion då. Först ner, för att det är jätteläskigt när våra ägare, grundare, säljer när aktien har gått jättestarkt. Sen sjönk det väl in då att det betyder ju kanske ingenting för bolagets utveckling utan handlar mer om att han använder de här pengarna till något gott.
Det finns många anledningar till att man säljer, men bara en till att man köper.
Exakt, så är det.
Men du, ja, satt, ändå på, du satt på händerna ändå.
På mina händer?
Ja.
Inte på Torsten.
Nej. Du hade inte sålt. Nej, nu du ska sätta dig på händerna.
Nej, precis. Jag gjorde ingen, men jag har dem sen tidigare.
Ja. Kul.
Att, ja, man blir ju lite rädd när man ser det först och sen är som att okej, men det här betyder ju faktiskt ingenting förmodligen. Annat än att aktien har gått bra. Ja, det var ett stickspår.
Mm.
Men vad säger vi, lite helg kanske?
Ja,
det tycker jag.
Trevlig helg. Tack för att ni lyssnade.